Idag är ingen mindre än låtskrivaren och artisten Melanie Webbe hos mig. Välkommen hit!
Tusen tack, Martina.
Herregud, du ser ut som 20, men jag vet att du är lite äldre.
Men alltså det här, nu låter som Marcus och Martinus när de fattar att jag fyllde 30 för 2 år sedan.
Vad säger de?
Nej, men jag tror bara att, eller grejen att de fyllde 20 och jag hade precis fyllt 30. Och jag tror att det blev en sån chock av att, ja, men för mig för att de är 20 plus nu och för dem för att jag var 30 plus. För att de bara så här, du ser ut som 16. Ja, ja, tack.
Ja, du ser ut som 16.
Ja, typ.
Ja. Vad tyckte du om att de vann Melodifestivalen?
Nej, men jag tycker att det var, ja, men jättefint. Vi har ju samma manager, Tommy Lane, som vi har jobbat med varandra sedan 2011. Jag kan ta om det där. Det där jag snubblar. Mm. Nej, men vi har ju samma manager, Tommy Lane.
Du behöver inte sitta så här. Jag
nej,
bara säger det.
Nej,
du måste ha den lite nära, okay, men inte i.
Okej, okay, nice.
Ja,
nej, men vi har ju samma manager, Tommy Lane. Och jag och Tommy har jobbat med varandra sedan 2011. Och grabbarna, alltså jag har ju känt dem i över 6 år. Och sen samma med Linnea och Joy som skrev låten. Och så här, jag kom in i branschen med dem. Så att för mig var det bara fint att se ett team av så otroligt fina människor bara få representera Sverige.
Var du där på Melodifestivalen?
Ja, jag körade, just finalen så körade jag bakom Dotter. Så då var jag där och har en jättefin bild från när jag står vid sidan av scenen. Och jag älskar ju konfetti, och då står jag liksom i konfettihav och filmar när de har sitt time of their life.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, du är lite överallt. Du har varit med i Melodifestivalen, du har ju till och med varit med i Idol, det ska vi komma in på. Mm. Det gick ju inte så bra för dig där, desto bättre sen skulle jag vilja säga. Ja. Bättre för dig i många, många, många andra. Men du är ju med på törn överallt, du är låtskrivare och nu 2 danska bidrag blir det ju.
Ja, eller det är andra vinsten i Danmark. Så precis.
Ja,
det,
andra vinsten.
Så de får ge mig ett pass.
Ja.
Danspass.
Ja, men vi måste ju fly Sverige snart. Men i alla fall. Och sen så har du ju, ja, men varit med, som jag sa, och skrivit massa låtar också till artister i Melodifestivalen.
Ja.
Men innan vi kommer in på det så vill jag såklart höra om din uppväxt. Du är ju både halvarmenier och halvlibanes. Du är lite exotisk.
Ja, det har man hört många år, gånger.
You're so exotic. Ja. Berätta lite om din uppväxt och också hur du hamnade i musikens värld.
Ja, men min uppväxt, alltså, sjukt nog så har inte jag pratat så mycket om min uppväxt på det sättet. Men det är ju, jag, mamma, pappa och min bror André. Född och uppvuxen i Västerås. Och jag minns bara så här, man firade julafton med familjen och liksom mycket med pappas sida, mina kusiner och så här också. Vi har ju varit med om det, många andra är med om det här med relationer i släkt och hit och dit, och det går upp och ner, men man har ju lärt sig idag att det är ju livet. Att också våga förlåta varandra och våga se varandras olikheter, och att det uppstår känslor och frustration när man har mycket kärlek. Och det har jag ju också fått uppleva under åren.
Men tänker du att det har varit konflikter mellan släkten då?
Ja, men inte konflikter så, men man kanske har olika åsikter och så här. Vi behöver inte gå in på det detalj där liksom, men bara liksom att, ja, min uppväxt har verkligen lärt mig om livet. Och det är jag idag väldigt tacksam om. För att jag tror att det har lärt mig av att man kämpar för det man vill ha. Och det som jag har sett det på pappa och mamma liksom, som nej men båda kommer till Sverige, och då kände de ju inte varandra liksom när de kom till Sverige. Men mamma var 9 år när hon flydde krig från Libanon. Pappa, armenier från Iran. Också så här, det skedde en förändring i styret där, vilket blev att pappa kom till Sverige, började plugga på Chalmers i Göteborg. Och sen jobbade de på, men mamma jobbade på Migrationsverket. Och pappa var tolk, och sen sågs de där, och det var kärlek vid första ögonkastet. Och sen har de liksom kämpat, ja, men ekonomiskt och hela den grejen. Alltså, de har ju sin historia där jag har verkligen under hela min uppväxt sett att de har tagit sig från noll till det de har idag.
Du säger att din mamma är libanes. Mm. De växer upp här, och fanns det någon konflikt i familjen att din pappa var armenier då? För alla armenier är i stort sett kristna också. Din mamma verkar vara libanesisk kristen.
Ja.
Fanns det en konflikt över att en libanes träffar en armenier? Eller det var inga problem?
Återigen, det är verkligen första gången jag sitter och pratar om de här detaljerna. Men jag skulle ljuga om jag säger att det var den enklaste. Liksom. Det är klart att, eller klart behöver det inte vara. Men ja, det fanns väl en form av, från ett håll kanske, att det var lite så här, inte kanske lika vanligt. Och det är ju jättesorgligt att det ska behöva existera bland kulturer att, nej men att det ska behöva vara interna giftermål. Eller in, alltså det, för mig är ju det helt sjukt.
Men jag tror, det kan ju också vara, jag ska inte ursäkta det mer, men ibland så blir man också så att när man har flytt till ett annat land och man gärna vill hålla ihop sin grupp, sin identitet, och så känner man att även som du säger, de är båda kristna, och jag menar armenier, finns bor ju många armenier i Libanon också. Det är ju egentligen inte så stor skillnad om man ska vara helt sådär,
nej,
kebab liksom.
Men typ.
Rusburgur. men potato patata.
Det är så sant.
Men det är ju det. Men, ja. Men så är det då att man ska hålla fast vid den här identiteten ännu mer än vad de gör i självaste landet. Hade det nästan varit mer okej än vad det är när man kommit till ett främmande land.
Ja.
Och det där är väl också rädsla och kanske, ja, en
det
form av rädsla.
Det finns ju en förklaring till allt.
Men
det finns ju en förklaring till allt, det är som du säger. Och det är så här, nej men det, ja, 100%. Och jag tror i grunden så är ju allting, det kommer ju från kärlek. Det kommer ju från att man vill det bästa för sitt barn eller det bästa för det. Allting handlar ju om kärlek. Men ibland så är det ju som du säger, rädslan gör ju att man inte vet hur man ska uttrycka sig eller hur man ska rikta den. Och det ser man ju överallt ute i världen.
Faktiskt. Och det där är ju också bland muslimer, du vet så här. Muslimer är kanske mer, ja, bara personen är muslim. Så här, jag är ju palestinier. Så här, nej, jag var inte tvungen att gifta mig med en palestinsk muslim. Men det var nog viktigt för mina föräldrar att jag skulle vara muslim. Och sen bara, visste man redan sen man var så här 2 år gammal och gick i blöja att nej, det kommer varken bli en palestinier eller muslim. Och det blev det ju inte heller.
Ja.
Och det var ju också en konfrontation och så här, kanske någon form av rädsla, och man vill hålla ihop det, och man tänker, gud, försvinner du nu och ändrar ditt sätt att vara, och kommer du glömma din kultur och traditioner och religion? Fast ibland måste vi människor också förstå liksom att så här, nej, det handlar om att bygga en bro, det handlar om att bygga en förståelse, och i slutändan fatta så här, alla är människor och vem fan bryr sig?
Men jag tror väl det är 100%, och jag tror också att det är det här, så här, ja, när man har blivit äldre så har man ju också lärt sig att man har sin mamma, sin pappa, man har sin mormor, sin farmor, men i grunden är ju också det bara människor. Alltså, de har ju också sitt lilla barn där inne som har växt, och det är det jag tror att vi bara måste förstå, att det främmande skrämmer. Och det är precis som så här, vi kommer ju säkert prata om det också under den här podden, men alltså, jag är ju gay. Och det var ju också inte att det var att jag inte fick vara, men det var också främmande. Det är en process, och jag tror att man måste tillåta människor få landa i det som är, bearbeta och få känna in. att ge en människa tid. Precis som jag behövde min tid att landa i min sexualitet och hela min resa, så behöver människor runt mig också det, som inte, där det fortfarande är främmande.
100%. Och ibland tycker inte jag heller att man ska döma människor som har fördomar. Man ska inte... Det är som du säger, det är rädsla, det är okunskap. Man kanske inte förstår, varför händer det här med mig? Så inte jag upplärd, så inte jag uppvuxen. Det här är inte våra värderingar. Och sen ska du helt plötsligt bara så här... Du ska ändra hela din identitet. Du ska ändra hela din kulturella uppfattning. Eller du ska ändra allt. Och det är klart, som du säger, det är en process. Det är en tid att kunna få hila, läka och Absolut. Ha förståelse. Och också fånga upp kunskapen i det här. Och låt det ta tid då. Man måste låta människor få, inte vet jag, sörja eller bearbeta eller vad det nu än är. Men jag håller med dig 100%. Men tillbaka till dig då. När kom du ut som homosexuell?
Ja, men så här, jag tror att när jag var 12 år så började jag förstå att det här, när man gick i skolan och det var sanning och konsekvens och alla, majoriteten ville ha sin pojkvän och det var flickvän hit och dit. Och jag var ju bara inte intresserad. Alltså jag stod ju vid basketplanen och så här, lärde mig att kasta boll och hela den grejen. Och liksom, ja, men bara fokuserade på annat, för att det tilltalade inte mig. Och sen så var det ju att man insåg att man blev kär i en kompis och det var en tjej och hela den grejen, men det skrämde ju en, för att det fanns ju inte en person, alltså inte en enda person runt en som, alltså det var ju inte, det var främmande.
Även för dig så att säga.
Absolut, även för mig. Och för mig, och det man fick utifrån, och jag säger inte att det var familjen eller så, men från allt runt omkring, samhället, och då liksom, det var att det är inte normalt och man ska följa normen och hela den grejen. Och jag är en väldigt, väldigt känslig person. Och då också, jag menar, okej, absolut, jag är starkare idag, men den sköra personen jag var då som 12-åring, jag var ju vettskrämd. Och då kom jag ihåg att nej, men så att från jag var 12 tills att jag var 19 så gick jag runt och bar på det. Men jag absolut ventilerade det lite med mamma och pappa ibland. Och de var ändå så här, ja, men du är fortfarande ung och hela den grejen. Så att,
och vad sa du då?
Nej, men jag grät och sa liksom att jag tror att jag gillar tjejer. Och jag kommer ihåg att pappa höll om mig. Och för mamma var, alltså det var ju främmande för båda. Jag kommer att, ja, men...
Du vågade ju ändå prata med
dem. Jag vågade, absolut. Jo, men det gjorde jag. Och det har jag, det kanske inte gett mig själv credden att jag...
Nej, men då hade du ju ändå någon form av bra självkänsla i grund och botten.
Ja, fint att du säger det, Bettina. Nej, men då var det i alla fall hopp till de här åren av otrolig förvirring till att inte förstå någonting. Men sen var jag ju 19 och fortfarande, det var liksom, nej, jag ska inte berätta det här för någon. Jag kommer ihåg att jag låg i sängen, det var sommarlov, och sen och så var det en tragedi i familjen som väckte mig. Min morbror gick bort i en trafikolycka, och det skakade ju om hela familjen helt. Och jag tror att den stunden jag hörde mamma skrik i köket, av att jag blev helt så här, jag kommer ihåg att det var som att någonting i mig bara, att man vaknade, och det var liksom så här, vad håller jag på med, att livet är så skört. Och då, sen dess så började ju min resa också av att bearbeta så många år av att man inte har vågat prata, till att börja våga prata, berätta för sina vänner. Och det vackra i min historia är ju att när jag började berätta om vem jag var, så blev jag ju mött av så mycket kärlek från vänner och från familj då, som också under åren hade fått också bearbeta det främmande på sitt sätt. Och när jag väl kom ut så hade de också, men jag tror att mamma och, ja, men mamma fick också växa upp och också förstå hur hon väljer att värdera allt runt sig och vad som är viktigt för henne. Och det är ju, alltså, herregud, mina föräldrar, Alltså jag har berget halsband på mig och det är från när jag kom ut. Och det är ett attlinghalsband med regnbågsfärgerna. Och det gav ju de mig. För att alltså de är, mina föräldrar idag är ju mina vackraste supporters. I både när det kommer till karriär och i vem jag är som person. Och det är väl bara det jag hoppas och önskar att fler där ute... Så här, nu har jag haft en fin... Alltså min resa var fin, men jag har också mött många runt mig där det har varit en tuffare resa med att komma ut. Men det går att mötas. Och det är väl bara det som jag hoppas att fler förstår där ute. Och det är ju det jag också vill säga med att jag finns. Av att det kan, det blir bättre.
Och sen kan man, sen är det också så här, oftast är släkten värst, för jag kan bara tänka, vi är ju ändå, även fast jag är muslim och du är kristen, så har vi ju så här, likadana kulturella bakgrunder. Mm. Eller man skulle kunna säga så här, jag tar om den där, även om du är kristen och jag är muslim, så kan man ändå säga att det finns ändå en gemensam kulturell bakgrund. Så här, Bibeln, Koranen, Toran, nej, men det är typ same same but different liksom. Mm. Och där är det ju Gud skapade Adam och Eva liksom.
Ja.
Och det är det naturliga, och så skaffar man barn och generationer och hej och hå, och man ska ta hand om dem. Då är det så lätt för släkten att tycka till om någonting, för att de själva inte har hamnat i den typen av process eller den typen av situation där kanske deras barn kommer ut som lesbisk eller gay.
Mm.
Och då kan man ju tänka så här, nej, det är lätt för er att döma, för ni sitter inte i den här situationen.
Exakt, så är det om allt.
Så är det faktiskt med väldigt mycket. Är man själv inte drabbad, det är så lätt att stå där och skrika och gapa och tycka och tänka så här. Men där är det jätteviktigt att, och det verkar som att dina föräldrar tog det steget och stöttade dig i det här och ställde upp för dig. Och det behöver inte vara att du kommer ut som gay. Det räckte ju med att jag valde att gifta mig med en svensk man. Och det här var ju ändå 2004 när nästan inga muslimer hade gift sig med en svensk man. Där min mamma fick försvara mig gentemot många.
Var det
många.
Jobbigt för dig?
Nej, för jag sket i det. Nej. Jag har alltid kört mitt race. Men jag bara säger så här. Där stod ju min mamma upp för mig. Visst, det var en annan situation. Men det var ändå same same but different.
Ja, exakt.
Hur kan du tillåta din dotter, och han är svensk och han är kristen och hej och hon bara, så länge min dotter är lycklig, det är det viktigaste för mig.
Det.
Och det är det jag tror, att har man sina föräldrar som en mur, så finns det ingen som kan nå en på något sätt, vare sig det är släkten eller människor eller någon av samma identitet eller komma från samma land.
Men jag tror att det vi har gemensamt, jag och du, blir ju då, alltså det är ju det här att man bryter normerna. Och det är det också hoppas.
Vilket många har gjort idag.
Vilka?
Tack vare att sådana faktiskt som oss har varit med och krattat. Förstår du? Så aha, men gud, hennes dotter, ja, men, oj, det är redan några som har hamnat i skottlinjen och det har gått bra. Så då går det bra för deras barn
och återigen,
också.
Återigen, det du har sagt in. Ja, jag tänkte precis säga det. Rädslan.
Mm.
Nej, men, och jag tror att så här, det är det man får inte glömma, alltså jag tänker Libanon och Armenien och det, alltså herregud, förlåt, men vi finns överallt. Och man får inte glömma att de här vackra murarna som vi då peppar har, de finns också överallt. Men det skillnaden är att i Sverige så vågar murarna också säga sitt. Man vågar prata. I andra länder så kan det bli att murarna finns och murarna hemma säger, vi älskar dig, vi vill att du ska leva som du fritt. Men det är rädslan av att kliver vi utanför vårt hem så kan du också drabbas. Och det är där skillnaden ligger, och att jag vill inte att vi glömmer att de här vackra murarna finns överallt i världen. Och det är därför fler måste fortsätta att kratta. Och det är därför också jag plockade upp gitarren när jag var 14 år. För musiken blev min frizon där jag fick uttrycka mig utan att känna att jag blev dömd. Och det är därför jag också fortsätter, och anledningen till varför jag stolt bär Pride-flaggan i musikbranschen. För att jag vill inte att fler ska behöva gå igenom det jag gick igenom som tonåring. Det är onödigt.
Och då vill jag också tillägga att många liksom svenskar i podden som inte heller vågat komma ut i tid och ålder och trott att de ska bli dömda och så vidare. Så att din story i det här är ändå en happy story. Alltså det finns ju de som har haft det tusen resor värre. Peppa, peppa,
alltså, absolut.
Jag måste ändå hylla dina föräldrar för det.
Ja.
När började ditt musikintresse?
Ja, men mitt musikintresse, alltså min farmor var ju, hon älskade musik. Hon sjöng i kör i Armenien, och, eller inte, men här i Sverige, armeniska körer. Och det var, hon var väldigt investerad i kulturlivet. Och hon gick tyvärr bort när jag var 8 år, men jag minns att hon hann och... Alltså jag har ju bilder när jag sitter hemma hos henne vid pian, vid keyboarden och sitter och spelar. Och så håller jag också i en penna där det ser ut som att jag skriver någonting. Kanske skrev min första låt som jag tar någon minne om. Men musikintresset började när jag var väldigt ung. Och sen gick jag musikskola i Västerås 4-9. Och när jag var 14 så skrev jag min första låt. Och det var att jag har ett minne av att jag kommer hem från skolan. Och det var de här tonåringarna i min så här, identitetsförvirring och allmän tonåring. Alltså det, tonåren är bara jättejobbiga. Kom hem, såg min bror, han satt med gitarren. Min bror är en otrolig också låtskrivare, instrumentalist. Och så satt han i vardagsrummet med min pappa. Och så kom jag ihåg att jag bara tittade på dem och så sa jag bara, men jag vill också. Och så André bara så här, men gå och gör det då. Och det var startskottet till att jag tog hans gitarr och så bara kom en låt av sig självt. Och sen dess så har jag uttryckt mig via musik.
Var det där du lärde dig spela gitarr också som 14-åring?
Ja, nej, men det var det. Jag tror att vi i musikskolan hade gått igenom grundakkorden. Och sen utifrån de grundakkorden så bara kompade jag mig själv. Och så blev det att... jag vet inte, det blev bara som ett nytt språk. Och... det har, för mig är musiken ett språk för mig. Där jag kan få förklara mina känslor.
Otroligt. Ja, det språket har inte jag lärt mig.
Nej, men jag kan lära mig. Vi testar.
Den här, alltså, herregud, det vet jag inte. Men sen söker du, du verkar ändå haft mycket vänner och sådär genom åren. Och du känns inte som ett mobboffer.
Nej, men så här, jag vill ändå... mina, från typ 0 till 13 var jag väldigt ensam skulle jag ändå säga. Men inte att jag skulle påstå att jag kände att jag var mobbad eller hela den grejen. Jag tror mer att jag bara höll mig för mig själv.
Osocial?
Ja, men ändå otroligt social. Men också uppskattade min tid av att... Jag tror att jag alltid har känt så här, när jag inte passar in någonstans, då trivs jag hellre att vara själv. Och det var väl så i skolan. Jag kände inte att jag passade in och leka med killarna och tjejerna och sanning och konsekvens och hela den grejen. Och det är klart att jag lekte med folk. Det var mest att jag spelade boll med grannpojkarna och började cykla. Alltså det var absolut människor runt mig, men det här att ha nära vänner, det var när jag var 14. Det kom in, ja, men jag var 14 och det var ju också då jag blev kär i min bästa vän. Och då också jag började förstå att shit, jag har ju känslor för henne. Och jag är inte, det är någonting som jag är jätterädd för just nu.
Och vad berättade du här för henne då?
Alltså det, nej, det gjorde jag inte. Den vänskapen, det var ett gäng vi umgicks och den tog slut av sina anledningar. Och sen så... var det faktiskt, ska se om det var förra sommaren så sågs vi igen.
Oj, då är det här alltså 16 år senare, 17.
Ja, 17 år, ja men precis, många år senare, och då har vi ju såklart, alltså, vi har ju följt varandra lite och man har ju sett så där. Men det var, nu åker vi. Det var väldigt vackert för att jag tror att så här, när man har varit så fina vänner och när man har haft en connection med vem den är, så tror jag ändå att den alltid ligger där om man bara tar ner den där muren.
Och varför tog vänskapen slut då? Eller hur länge var ni vänner?
Ja, men vi var vänner i 2 år och det var ändå väldigt, 2 väldigt betydelsefulla år för mig. Men jag tror att det bara blev för mig för mycket känslor. Och ska vi säga kanske en svartsjuka, och det blev bara infekterat. Och vi var unga och det var mycket nya känslor och jag förstår. Men det vackra är också att vi har förlåtit. För vi förstår ju idag hela situationen. Men då sågs vi förra sommaren och i Västerås och möttes, och hon hade ju förstått. För jag tror att det var en annan podd jag faktiskt hade berättat det redan. Men då sa jag det innan hon hann och säger, för hon bara, Melanie, så här, nej, vet du, nu har det gått så många år, jag måste få säga det själv. Och då sa jag, du förstår väl att jag var kär i dig. Och det var en otroligt vacker stund i mitt liv som jag är tacksam för, där hon också säger att ja, det förstår jag. Jag förstår det idag. Och att du inte bara förlorade en vän, att du också förlorade en kärlek. Och det är så, det är vackert när man möts.
Och det är klart det är jobbigt för en annan person, jag pratar inte bara om dig, att vem man än blir kär i och inte få den kärleken besvarad.
Såklart.
Det spelar ingen roll vilken ålder man än är i. Och speciellt, och kärleken är ju nästan så här, om man är jättekär, det blir ju nästan som en besatthet. Alltså det blir fysisk kärlek, det blir psykisk kärlek. Ja, man blir ju knäpp otroligt här uppe i bollen liksom. Ja. Beroende på hur kär man är såklart.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du söker till Idol 2011,
ja.
Och då är du 19 år.
Ja.
Hur kommer det sig att du söker in och vad får dig att söka in?
Jag tror så här. Jag försökte hitta mina vägar in i branschen. Jag brukar säga att jag började i mitt flickrum, mitt rosa flickrum i Västerås med min rosa gitarr. Med en magkänsla av att det är musik som jag ska göra. Det är med musiken jag ska få liksom uttrycka mig. Och då blev det att mina vägar blev musik direkt och Idol. Men det roliga är att den vägen som egentligen öppnade dörren, det var en vän till min pappa i Västerås, Michael, som sa det att så här, jag har sett att Melanie skriver och jag har hört liksom vad hon gör. Och jag vill att hon, och det här var också 2011, precis i kombination med att jag sökte in till Idol. Och då sa han det, att jag vill att hon går till Medborgarskolan i Västerås, tar med sig sin gitarr, för det är en massa lokala band och sånt som ska träffa två producenter från Stockholm. Och då, jag fattar ju ingenting. Pappa bara, Melanie kom, packa gitarren. Och där, alltså mina föräldrar har alltid backat mig, och min bror också, försökt att hjälpa oss att hitta dörrar. Och då åker jag till Medborgarskolan, står där helt ensam. Det var ju bara band runt mig, och så här, emo-band, punk, rock liksom. Och så satte de mig i ett rum. Jag kommer aldrig glömma det, och hur jag ser exakt hur det ser ut. Och så kommer de in och sa om det att ja, men vi har hört att du gör din grej och så här, men vi vill att du skriver två låtar. Du har en timme på dig. Och jag hade ju aldrig skrivit på beställning. En timme går, jag kommer in, jag spelar mina idéer, och där sa de det att välkommen till Stockholm. Vi vill jättegärna att du kommer och har sessions med oss och liksom skriver musik. Men här hade jag också då precis skickat in min ansökan till Idol. Och då sa vi, jag kommer att vi bollade om den grejen, och då sa de det att så här ser Idol ut. Det är ett tv-program. Det kommer du in och du kan absolut få en skjuts och sen, men du måste ändå kämpa. Och jag tror att det är det som många inte riktigt förstår, att man får en glorifierad värld och sen är det slut och så står man där och säger, nu då?
Det är en bubbla.
Exakt. Men då hoppade jag in i bubblan och jag tog mig från audition, fick min guldbiljett, åkte till slut audition, kom till den här sista punkten när man sitter i Globen framför juryn och får sitt, ja, men sitt besked.
Antingen går du vidare till de här 12 sista som ska vara med i finalen typ, eller?
Exakt. Ja.
Och vad hände där då?
Ja, men det som hände var att jag gick in och återigen den här magkänslan som bara, Mel, det kommer ta stopp här. Så jag var ändå så här lugn i det och satte mig på stolen och så sa, så minns jag att det var Bard som skulle uttrycka, alltså han skulle ju ge repliken liksom. Och då fick jag höra det att, ja Melanie, du ser tyvärr inte ut som en artist, som, eller vad var det, du ser inte ut som en artist som vi söker efter 2011. Nej, du har inte rätt look för en artist, var det. Och då satt jag där och bara, rätt look? Alltså för att jag tror inte jag hade fattat, eller vad, men kritik, alltså ge mig något jag kan, eller vad då, sång, eller ni har ju tagit mig hit. Men det, då kom jag ihåg att den slutaudition veckan var, den var ändå, den var faktiskt väldigt jobbig för mig. Och så kom jag ihåg att mamma och pappa kom och plockade upp mig utanför Globen. Och sen blev det ju att jag hade ju precis påbörjat den här relationen vid sidan av med producenterna och då Tommy som idag är min manager än idag. Och då blev det mina år av att börja jobba.
Jag tänker, du är 19 år för att höra att du inte har rätt look för idol. Mm. Och så här, är man 19 år är man ju rätt skör som människa. Man har precis gått ut gymnasiet. Mm. Man kan inte så kanske mycket om livet, eller man ska precis ut i livet. Mm. Hur bearbetar du den känslan, eller rann den bara av dig som vatten på en gås?
Nej, den rann absolut inte av mig så. Alltså jag vill inte säga att den har legat som ett svart moln över mig. Absolut inte. Men den har alltid funnits i bakhuvudet på något sätt. Och mest är att jag nu när jag är 32 kan känna att fan vad elakt. Att jag hoppas verkligen inte att det är fler 19-åringar eller att någon mer ska behöva höra om ens look på det sättet. Det är klart att, eller utseende, det är klart att jag förstår att branschen är en bransch, men musik handlar om känslor och uttryck, och det är väl där vi, det är väl det vi ska bedöma av, att vi ska försöka känna någonting.
Så vad, du har Pavarotti i rätt look?
Nej, men det är det.
En
men
överviktig
jag tror
snubbe
att det
liksom.
Också väl, de skulle väl ha sitt manus och det, sen blev det väl att jag fick det, men jag höll mig kvar i branschen och jag har byggt upp mig själv under åren, och jag kan sitta idag och säga att fan vad onödig kommentar. Jag vet att det finns många där ute som släppte musiken eller har släppt musiken för att det är en otroligt tuff bransch, som sitter med såna, förlåt men, idiotiska repliker som de har fått till sig, och de tror att personen som har sagt det är, har rätt, och den personen inte har sina issues eller sina trauman eller så här. Alla bär vi våra egna resor, och jag önskar bara att folk inte låter en människa bedöma sin resa. Alltså, det är precis som jag sa, alltså att jag har ju absolut, jag har varit mycket i Mello, hela den bubblan, och jag har ju fått nej att vara med som artist från 2012 till när jag fick mitt ja 2013. Skulle jag lyssna på de andras åsikter så skulle jag lagt av för länge sen. Men som en klok kollega Laurel sa till mig, Mel, if they can, why can't you? Och man får bara mer erfarenhet under åren och bara vässa till sig själv.
Har du pratat med Alexander Bard efter det här?
Nej, vi känner, alltså, nej, nej. Ja, och jag tror inte att det är något jag heller känner att jag behöver bearbeta. Jag vill känna att man, han har gjort sitt jobb, men jag önskar bara att människor där ute är bara sköna.
Du säger att du har skrivit mycket låtar till Mello. Berätta om de låtarna du har skrivit. 2012 skrev du en låt.
Nej, 2012 började då skickade jag in, det var som artist. Men jag klev in, första debuten i Mellobubblan när jag klev in var 2014.
Och det var?
Glow med Manda. Och då var också, det var också då jag fick, klev in och började köra. Och började jag köra i kulissjobb. Så att sen dess har jag också stått där bak och sjungit bakom artister.
Du bara, jag kommer fram snart. Ja, men liksom, jag kommer fram.
Nej, men också så här, jag tror att jag också har lärt mig de här åren av att allt handlar om att jobba i team. Och att det inte alltid behöver handla om en själv. Jobba i team, backa andra och din tid kommer.
100%. Det var väldigt klokt och fint sagt faktiskt.
Ja, men det är så.
Ja, laget före jaget, och sen yep. får man en chans att komma fram. Det är så. Men du har ju skrivit många låtar nu. Du har skrivit låtar till...
Jag har ju skrivit låtar, det är inte bara Mello nu och Eurovision och så, men när det kommer till Eurovision-bubblan så är det 2019 Danmark, 2020 Sverige The Mamas och nu 2024 Danmark. Och sen så har det ju varit med Lina Hedlund, Patrik Schan, Julia Frida, Angelino, ja, men det har varit många bidrag liksom i svenska Mellon. Och sen så har det ju varit Måns Zelmerlöw och Laura Morano i USA, Nicole Miller i Australien. Det har alltså det är Broiler och Topic, alltså det är liksom actor all over the place.
Nu pratar du med en 100-åring när det kommer till musik. Broiler och Moiler och
Broiler. Broiler och Moiler. De är norrmän. Marcus och Martinus. Och det.
Ja, de hade lika gärna kunnat ha varit araber. I don't know. En potato
patata.
men det låter jävligt bra.
Ja.
Men vad då, får du en melodi då som du skriver låten till? Eller sitter ni i grupp och skriver? Eller är det ibland själv, ibland i grupp?
Ja, men det är exakt så det är. Det är väldigt olika. Ibland är det att man säger att så här, ja, men jag har ju mitt grundteam som är Patrik Schan och Herman Gardarvo, och då blir det att vi ses och sen... kanske en av oss har en melodi som är grunden, eller en titel, en känsla, eller här man har ackord som man börjar med. Så att min mobil är ju fylld av röstmemon. Så är det någon som någonsin hittar den, snälla ge tillbaks den.
Ja, så du har tappat mobilen.
Ja, om jag någonsin tappar den, ge tillbaks den.
Skriver du, så du skriver, alltså det ploppar upp melodier i huvudet på dig också?
Ja, så som nu skulle jag kunna, om du bara så här... gör en låt, så skulle jag kunna bara blunda och så hör jag massa melodier och så tar jag väl den jag känner är starkast typ.
Om jag säger till dig, gör en låt för mig.
Ja. Vi behöver inte göra det nu väl?
Nej, jag fattar. Men om jag nu säger så här, ja men kör lite arabic rhythm, ja. Vad heter det?
Ja.
Tänk på mig, jag är en så här exotisk arabiska.
Ja.
Vad får du fram något i huvudet nu?
Ja.
Vad får du fram?
Jag vet inte. Nej, men jag kan alltså det. Jag hör saker. Vi kan ta det sen nu. Jag stängde av botten.
Men kan du bara säga någon mening? Eller kan du bara ingenting? Får du fram någonting?
Ja, baby. Ja, Elbi. Alltså bara, jag hör ju liksom att det är
typ... Okej, det var inget dumt.
Nej.
Habibi Elbi, du är... Habibi,
det är typ den arabiskan jag kan.
Så och Elbi är ju hjärta, ja. För de som inte vet. Inte Albi och Tensta och Rinkeby, utan det är Elbi hjärta. Kanske vi därifrån fick namnet från typ. Albi, Elbi. Pratade så Albi, mycket arabiska. Albi. Se, det är inget kriminellt, det är bara kärlek i Albi. Och sen uppträdde du själv 2023.
Mm.
Och där fick du äntligen din debutlåt. Ja. Du tog in den låten du faktiskt hade gjort och skrivit. Och, var det din melodi också?
Ja, men precis. Det var en låt som jag hade skrivit med två andra.
Och för de som inte kommer ihåg den, kan du inte sjunga lite på den?
Ja, men den gick... Is this what you wanted? Careful where you go. Look what we are doing just for the show. Typ så. Ja.
Den är så bra faktiskt.
Tack för
och när du får reda på att du är med.
Ja.
Hur är den känslan? Har du hållit på att kämpa då ändå från så här 2011-12 till 2023 för att själv få komma med?
Ja, men sjukt nog så jag kommer ihåg att de överraskade mig i studion. Så var tv-teamet där och så satt Petra där som jag jobbar med och Tommy liksom, och vi skulle ha möte. Och sen hoppade Farah upp med konfetti, och jag älskar ju konfetti. Men jag tror att jag blev så chockad av att situationen var så absurd, men också så otroligt redo. Och jag tror att det ser man nog också när jag gjorde det, för att alltså jag är väldigt transparent i vem jag är och mina känslor, och jag var överlycklig och jag bara alltså Nej, men jag tror också det var grejen av att, och det är väl det här jag också hoppas att fler förstår, att 2011 till 2023, sen såklart, jag har varit i bubblan i många år, men när jag fick kliva upp så, alltså jag känner typ alla där inne. Att jag kunde inte vara tryggare eller känna mig mer lugn. Och jag hade också byggt ett team med människor som jag älskar. Som tillåter mig att vara mig själv. Och det är väl det också jag önskar fler i branschen. Av att hoppa inte på det första bästa bara för att. Se till att du är runt människor som tillåter dig att du får uttrycka dig som du vill. Att du har friheten att välja. Och att du får din röst hörd. För i slutändan kommer du ätas upp emotionellt och det är inte värt det. Alltså det är inte värt något någonstans. Det är som att jag har levt av att inte vara mig själv när det kommer till min läggning. Varför ska jag tillåta mig själv vara suppressed i branschen? Aldrig i livet.
Enough is enough.
Enough is enough. Men det är också tack vare alla nej som jag har fått och lärdomen och de här nya dörrarna, relationerna, erfarenheten. Så ett nej betyder inte att det är slutet. Det betyder att det kan vara en början på något så jävla vackert.
Hur har dina föräldrar varit i det här?
Ja, men mina föräldrar har varit bäst. De har peppat mig och vid varje nej där jag har legat och kanske gråtit eller slutat tro på mig själv så har de boostat mig mer än någonting annat. Mina föräldrar och vännerna jag har runt mig. Och de vill jag, alltså jag vill tacka dem för alltid. För att de har trott på mig och tillåtit mig blomma och vara den jag är. Och också att de säger, Mel, din dag kommer. Din tid kommer. Så att jag skulle säga att de har varit otroligt pedagogiska och väldigt hälsosamma att vara runt.
Då har du också valt bra människor runt omkring dig, kan man ju säga. Och man peppar ju varandra på olika sätt i vått och torrt, så att säga.
Absolut.
Din bror, håller han på med musik?
Ja, men min bror håller på med musik. Han kör i sin bubbla och håller på med ett album nu. Och bara, nej, men han gör sin grej. Samtidigt som han också jobbar och har sin...
Alla får slita helt enkelt.
Ja.
Ni ser, det finns invandrare som jobbar. Alla är inte kriminella.
Ja, det finns det fan.
Absolut. Jag försökte vara lite ironisk.
Nej, du är...
Men
det är kul.
Till och med jag sitter här och pratar. Jobboholic. Nu är det 2024 och du har ett nytt bidrag för Danmark. Mm. Så du ska ju sitta i det här green room i Malmö. Och representera Danmark.
Ja.
Säger de inte att får låtskrivaren vara svensk? Ja, det är någonting som måste vara danskt. Vad är det då?
Ja, men vi är tre som har gjort låten.
Så en är dansk av låtskrivarna.
Yes.
Och då är det revolutionerande att det är en mörk tjej som uppträder för Danmark. Berätta om henne.
Nej, men Saba hon är grym. Och just Sand har varit en speciell låt för mig. Jag skrev den 2019 med Jonas Tander och Pil. Alltså Sand är ju, kort sagt, det är ju mitt hjärta här som ligger i låten. Och när jag såg henne, för hon kom till Stockholm, de hade hittat henne i Danmark där och så skickade de upp henne. Hon klev in och jag tyckte bara hon var världens coolaste. Bara svart, queer, världens godaste personlighet, sjunger som en legend och det blev bara magiskt.
Och du säger att du skrev låten 2019, det är 2024. Berätta om ni har legat i byrålådan då. Eller?
Ja, men har väl kanske skickats in till Mello också, men den snappades inte upp. Och jag har tänkt, ska jag släppa den själv? Och det har inte känts helt rätt. Och sen har jag bara nog alltid känt att det är något med den här låten. Den där magkänslan igen.
Men om man har skickat den eller blivit nobbad, kan man ta upp den i byrålådan några år senare och säga...
Ja gud, alltså det vet jag. I den här branschen nobbas det låtar konstant. Och jag tror bara att allt har sin tid. Alltså det är ju många låtar i Mello som har nobbats och sen efter 3 år så kommer de med. Allt har sin tid, det ska göras ett program. Så det är därför också, folk får inte sluta tro på musiken de skapar bara för att den har fått ett nej. Och jag vet att den var Malta var intresserade av den för typ, om det var 2 år sedan, 1 år sedan, och det bara kändes inte, eller det blev något annat, för det var någon maltesisk artist, men det kändes inte helt rätt. Och sen, nu när Saba kom, då var det bara så här, nu är kompassen helt rätt. Vi ska till Danmark, vi tävlar i deras final. Och det var men typ den finaste kvällen.
Vann den överlägset i Danmark?
Den hade överlägsen vinst när det kom till oddsen innan själva finalen. Och sen på finalen så blev det en liten förändring. Att då kom vissa akter närmre och snappade upp lite så här. Men peppar så var det ändå att vi lyckades ta hem den vinsten den kvällen.
Och hur låter den låten? Jag har inte hört Danmarks bolag bidrag.
Ja, det var så här song contest där. Men, nej, men den går... Shouldn't be so hard like breathing underwater. Baby, we've been in the blue. Didn't see you coming, falling into nothing. Ain't there something we can do?
Ja, vad fint.
Ja, men den är den liksom mid-mäktig... bara poplåt.
Nu har ju du en powerful röst, jag har inte hört hennes.
Nej, men hon gör den väldigt bra.
Ja.
Hon gör den otroligt bra.
Skulle du säga att hon gör den bättre än vad du gör den?
Jag skulle säga att vi gör den på olika sätt. Hon har absolut tagit, alltså det är hennes låt nu. Mm. Och det känns.
Mm.
Jag är ju där i kuliss och kommer backa henne med hela mitt hjärta och köra liksom. Och för att få henne till final, för att det är mitt mål nu i år. Att 2019 var Danmark i final, då skrev jag Love is Forever. Och de har inte varit i Eurovision-final sedan dess. Så nu hoppas jag så jäkla hårt att det blir final igen.
Inshallah.
Ja, inshallah. Det vore så fett.
Tack för att du kom hit.
Tack själva, Tina. Du är grym.
Tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.